Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hur kommer det sig att ingen av alla de tusentals timmar som jag har lagt på att utbilda mig i olika sammanhang gällande träning, hälsa och kroppen, hur kommer det sig att ingen på någon av de utbildningarna har nämnt någonting om det här? Och hur kommer det sig att jag som har jobbat professionellt med kvinnor sedan jag var 20, att jag själv inte vet att man hamnar i förklimakteriet i 40-årsåldern.
Hej och varmt välkommen till Maratonpodden. Podden för oss som älskar konditionsträning. Jag ska alldeles strax släppa fram dagens gäst. Men först vill jag slå ett slag för inslaget i slutet av programmet. Då får du nämligen lyssna på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd om hälsa från kunskapsföretaget Holistic som jag är programledare för. Det brukar alltid vara tänkvärda och intressanta saker som bollas upp, så missa inte det i slutet av programmet alltså. Men nu har det blivit hög tid att kicka igång dagens program. Är du löpare och vill veta mer om hur man tränar bäst när man är i klimakteriet? Eller har du kanske någon i din närhet som skulle behöva veta mer om det här? Då är ett hett tips att spetsa öronen nu. Jag får nämligen ofta frågor från er lyssnare om just löpning och klimakteriet. Så det är tydligt att det här är ett ämne som engagerar. Och med all rätt, för jag tror att de flesta av oss märker att det inte går att träna på exakt samma sätt år ut och år in. Det gäller att hela tiden anpassa upplägget efter vilken fas i livet man befinner sig i. Så under den närmaste timmen kommer vi alltså att djupdyka i just hur man kan tänka om löpträning före, under och efter klimakteriet. Och till min hjälp har jag fantastiska Monica Björn som är personlig tränare, yogalärare och entreprenör inom träning och utbildning. Dessutom är hon löpare och kallar sig klimakterieaktivist. Och jag kan säga att Monica har varit en stor förebild för mig sedan lång, lång tid tillbaka då hon var spinningdrottning och man såg henne på omslaget av coola fitness-tidningar. Så att för mig är du mycket, mycket mer än en klimakterieaktivist, även om det är det som du förknippas mest med idag kanske. Ja, vi får se vad hon tycker om det här. Jag anropar Bästkusten och Monica Björn som nu ska finnas med oss på länk om tekniken lirar.
Wow, tusen tack för en fantastisk introduktion, Petra. Vad roligt.
Kul. Ja, men du, på en gång, för mig har ju du alltid varit spinningdrottningen. Det var ju, kan man säga att det var du som var den första kända spinninginstruktören i Sverige? Det kan man väl?
Ja, det kan man ju göra. Och det var ju helt enkelt tack vare så att det var jag för att jag var först. det är ju alltid en, liksom, det kan både vara en fördel och en nackdel ibland att vara först, men i det här fallet så var det ju en fördel. Och det berodde ju mycket på, det var ju mycket på grund av slumpen. Jag hade ju precis flyttat hem efter ganska många år utomlands. Jag bodde i Storbritannien i lite drygt 4 år. Och när jag flyttade hem så sökte jag jobb på det dåvarande mest coola gymmet i i hela Göteborg och lyckades prata mig in där. Och lite under ett år hade jag väl jobbat på det stället när de föreslog att de ville skicka mig på en utbildning på ett helt nytt träningskoncept som inte fanns i Sverige och knappt i Europa vid den tidpunkten. Det var bara Italien faktiskt som hade tagit in spinningcyklar på några center och något center i Tyskland. Så att jag tackade ja till den, tyckte jag, lite galna utmaningen, för det var ju ingen som kunde föreställa sig vad spinning var, utan när jag först blev tillfrågad så fick jag liksom en bild av att man cyklade på faktiska cyklar inne i gruppträningssalen. Och jag fattade liksom ingenting. Och sen bara, nej, alltså det är stationära cyklar. Jaha, ja, det lät ju inte sådär kanske kul, men okej, jag testar. Och jag gick på den utbildningen och sen bara några månader senare så fick jag möjligheten att söka då till det internationella utbildningsteamet. Just för att jag hade bott utomlands i så många år och var då flytande i engelska och sökte till det och blev antagen. Och då var vi var 10 personer, men vi var sedan 8 personer som blev anlitade av det här amerikanska företaget. Och av de första 8 så råkade det vara så då att jag var den som hade bäst engelska. Så på den vägen var det, och jag hade ju ingen aning om liksom, kommer det bli några jobb eller kommer det bli ett jobb om året eller vad händer. Och veckan efter jag varit utbildad så skickades jag till Madrid i Spanien på Spaniens största fitness- och träningshälsomässa. Och på den vägen var det. Och sen så bodde jag i en resväska i lite drygt 10 år. Så att jag reste med spinningen på helgerna och pluggade på universitetet under veckorna. Och då hade jag förmånen att få introducera spinning i stort sett nästan hela Europa, Mellanöstern och stora delar av Asien.
Wow. Ja, jag håller med dig. När spinningen kom så undrar man ju, vad är det här för någonting? Men jag kan ju säga att jag blev hooked jättefort och tyckte det var superkul. Så att verkligen. Och du, precis som du sa där, du har ju turnerat världen runt i många, många, många år.
Precis, och det var ju en fantastisk upplevelse och jag har haft sådana äventyr med det. Jag har träffat fantastiska människor, varit i de mest, både, vad ska vi säga, mest utmanande men också roliga situationer som man inte ens liksom kunde föreställa sig när man liksom tackade ja till den här första kursen.
Du har ju varit med ett tag i träningsbranschen. Vad har förändrats? Vilken är den största förändringen, ska du säga, från när du höll på med spinning där tills idag?
Alltså det är så många förändringar. Alltså det är egentligen som i samhället i stort. Om vi tänker oss att både du och jag kan ju komma ihåg en tid utan mobiltelefoner till exempel.
Absolut.
Och titta var vi är någonstans idag. Och även såklart att vi ser samma typ av utveckling i träningsbranschen som är en så pass ung bransch. Och vad jag älskar med träningsbranschen, det är också att den är ung, den är orädd. Man söker sig till innovationer och man är inte rädd för nyheter. Man är inte rädd för att testa nya saker. Och jag skulle säga att några av de största förändringarna som har skett, både, vad ska vi säga, på gott och ont, det är ju att allting har blivit mycket mer professionellt. Så idag kan vi ju se helt andra pengar i branschen. Allt utifrån riskkapitalister som går in och liksom äger de stora kedjorna. Vi ser träningsanläggningar och träningskedjor på börsen. Och det var ju inte ens i närheten när jag började då, någon gång då på tidigt 90-tal. Vi ser paketeringen som är helt annorlunda idag. Den här marknadsföringsmaskinen som ligger bakom alla färdigpaketerade koncept och nya innovationer som släpps. Och på den tiden när jag började och också när du och jag då träffades någon gång på 90-talet så var det ju så att branschen drevs ju mer utav glädje och passion, skulle jag säga.
Ja, men det håller jag med
om. På den tiden så fanns det liksom inga färdigpaketerade koncept. På den tiden, och nu vet jag liksom att du har ju liksom ett lyssnarspann från unga lyssnare till äldre lyssnare. Men några av lyssnarna kanske kommer ihåg liksom kassettbandstiden.
Alltså kassettbandstiden. Det tror jag. Det kommer jag ihåg.
Ja, så att helt ärligt då, när jag började som spinninginstruktör 1995, då var ju den här anläggningen den första anläggningen i Sverige och i Norden. Då spelade jag in min spinningmusik på kassettband.
Oh, wow.
Så
oh.
jag har ju liksom levt genom kassettband, minidisk.
Minidisken kom ju där och försvann jättefort. Eller hur?
Exakt.
För jag minns
var,
att jag,
det
jag
gjorde lite grann.
Men jag körde något pass, jag, något år vet jag att jag fick göra på minidisk och sen så puff så försvann den och sen kom CD-skivan. Ja. Eller MP3 kan
precis,
vara kanske.
Jag tror att, ja. Jag tror att det som kom och gick snabbare än minidisk-skivan var en gruppträningsform som heter Slide.
Ja, och gud, den har jag ju testat. Wow, med såna här blåa tossor på fötterna va? Som man har när man ska till
exakt.
På undersökning.
Exakt, och en lila så här plastmatta som man la ut på golvet och så slider man från sida till sida. Ja, oh, liksom, om du blinkade så missade du den trenden. Men det roliga idag är ju att det har kommit andra, ska vi säga, inte tossor då, utan det har kommit sådana saker som man kan lägga under fötterna och lägga under händerna och faktiskt göra liksom ändå liknande rörelser. Så att själva idén på något sätt lever ju ändå kvar. Nej, men så att jag skulle väl säga att på gott och ont det är mer pengar i branschen, vilket då gör att det är möjligt för oss att leva på vår passion och vårt intresse idag på ett annat sätt än vad det kanske var möjligt då på 90-talet. Sen är det ju också så här att det blir ju mer mainstream. Alltså allting blir ju mer likt. Det är ju något annat jag ser. Liksom, att det spelar ju egentligen ingen roll om du går in på ett gym idag i Örnsköldsvik eller i Hör eller i Stockholm eller Göteborg, så är ju utbudet väldigt streamlined, väldigt likt.
Hur var det förr då? Var det liksom lite, om man ursäktar uttrycket, lite bonnigare utanför storstäderna? Eller var...
Nej, men alltså jag skulle verkligen säga så här, inte nödvändigtvis alls. Storstäderna var ju vanligtvis då, om vi säger Stockholm och Göteborg, och där också även inom Stockholm och Göteborg så var det ju några få aktörer som drev utvecklingen och var först då med nyheter och var först med att bjuda in gästinstruktörer som inte sällan då kom från USA och som fick ett kontrakt av att vara i Sverige ett halvår eller ett år och köra klasser. Och det drev utvecklingen och då hittade man ju liksom på sina egna klassnamn utefter vad man tyckte och trodde liksom skulle slå. Och då kunde det ju vara allting med allt utifrån olika typer av dansklasser till olika typer av bodytoningklasser. Det kunde liksom innefatta allt utifrån gummiband kring benen. Det som vi ser liksom tjejer och killar liksom lägga upp videos på idag och köra som vad ska vi säga, uppvärmningsövningar eller kompletteringsövningar till andra typer utav gymövningar. Det kunde man se då faktiskt i gruppträningssalarna tillsammans med hantlar och olika typer av redskap. Liksom.
Ja, jag saknar dem lite grann. Bodytoning, det var ett härligt pass tycker jag. Så det ser man inte så mycket nu.
Ja, men eller hur?
Jag tyckte jättemycket om det.
Fördelen med hur det var på den tiden, det är ju att det blev ju mycket mer persondrivet. Alltså det var ju upp till instruktören att designa och koreografera sin klass, sätta ihop sin egen musik. Det fanns ju inte liksom en möjlighet att sätta ihop spellistor på Spotify eller på något sätt köpa förinspelat som var stort under ett tag. Utan när jag började, då gjorde liksom läraren, alltså instruktören, gjorde allt det själv.
Just det.
Det som då är vad ska vi säga, nackdelen med det idag, när allting är då mer, vad ska vi... Ska vi kalla det mer industriellt, alltså
ja,
det är
lite precis.
Mer fabriksproducerat. Ja. Det är ju också att det blir ju en sårbarhet i det hos de stora kedjorna. När det blir mer personlighetsanknutet, för att då kommer medlemmarna till anläggningen just för den instruktören.
Ja, jag vet.
Vilket då gör att om hen slutar... Då förlorar man oftast den kundkretsen. Säg att den personen skulle byta anläggning till exempel och gå till en konkurrent. Då följer de med.
Ja,
så det var liksom ett helt... Det var väldigt annorlunda, skulle jag säga, än vad det är idag.
Vi gör en lite, vad ska man säga, lite raskt byte av ämne då, fast ändå inte. Men jag tänkte, när du började som instruktör där på någonstans 80-90-talet, vad minns du av instruktörer som var då, ja men kvinnor lite äldre som kanske då antingen var någonstans i klimakteriet eller ja, i kring där. Fanns det ens sådana instruktörer och liksom... Hur hanterade de sina ja, besvär eller symptom eller vad man ska säga? Minns du någonting om det?
Alltså det är ju så himla intressant. Mm. Och det är ju kanske då för att jag fyller 50 förra året. Och jag skulle faktiskt helt ärligt säga det, att eftersom branschen är så ung så kan jag ärligt säga att nej, jag kan inte minnas en enda kvinna under den här första 10-årsperioden i alla fall, från det att jag började, som var runt 50-årsåldern. Utan jag skulle säga att vi ser den kullen nu.
Ah,
och det är liksom de här kvinnorna som började ungefär när jag började, eller strax efter, som är kvar i branschen och har valt att vara kvar i branschen. För att hårdra det skulle man kunna säga att det är nu de sista åren som, vad ska vi säga, min årskull börjar hamna då i den åldern, och vi är liksom den första vågen utav vad ska vi säga, träningsarbetande kvinnor som går igenom detta. Och det finns ju liksom en fördel i det, med att jag hoppas ju att på något sätt kunna bana väg då för de som kommer efter. Och jag brukar skoja om det lite grann, halvt på skoj och halvt på allvar, när jag föreläser och säger att i slutet av föreläsningarna eller utbildningarna som jag har, att vi bär nu alla ett ansvar. Nu har ni kunskap, ni har förståelse, och det är alla vårt ansvar att dela med oss av den kunskapen, av den förståelsen, och utbilda de som kommer efter oss. För om vi inte gör det så kommer den här generationens döttrar om en sådär 20-25 år sitta där och lyssna på en annan föreläsare som går igenom samma sak.
Ja, precis. Nej, men det är ju jätteviktigt det du gör, att bana väg också. Och vi ska ju säga det, att det som hände dig, nu får du rätta mig om jag har fel, men för några år sedan så fick ju du en rad kanske mindre trevliga kroppsliga besvär, och din träning gick segt och du förstod inte riktigt vad det var till en början, men sen så upptäckte du att du nog hade hamnat i klimakteriet.
Det stämmer.
Kan du berätta att träningen gick segt, men liksom mer konkret, vad var det du upplevde?
Ja, nu vet jag inte liksom hur mycket lyssnarna vet om mig. Jag kan bara lite kort berätta hur jag tränar. Mm. Så jag har de senaste drygt 10 åren försökt att träna så varierat som möjligt. Så jag har en fäbless för tung styrketräning. Jag tränade tyngdlyftning med en coach under några års tid. Nu tränar jag mindre tyngdlyftning men mycket liksom tunga baslyft. Jag har sprungit... Ja, säkerligen. Jag har haft liksom en hatkärlek till löpning egentligen från det att jag var ung. Men jag har väl sprungit väldigt regelbundet, i alla fall de sista 15 åren skulle jag säga. Och jag är ju yogalärare då sedan 98 och haft liksom en egen yoga practice vid sidan om. Så att jag är verkligen inte bäst på någonting, inte jättebra på något egentligen, men jag är tillräckligt bra på många olika saker. Så jag tränar tung styrketräning, löpning och rörlighetsträning genom yogan. Så det är liksom min basmeny kan man säga. Och eftersom jag inte behöver vara bäst på någonting och jag behöver inte slå några rekord, så har jag under perioder anlitat olika tränare beroende på vad jag har velat bli starkare, om jag vill bli starkare eller få bättre förståelse för hur jag kan lägga upp min konditionsträning på ett smart sätt och så vidare. Men egentligen de sista kanske 8 åren så har jag programmerat mig själv. Och kroppen svarar fint, inga skador, ingen värk, ingen smärta. Så vad som hände, jag får nästan börja baklänges, eller vad säger jag, när jag fick värmevallningar, det var först då jag förstod att jag var i klimakteriet. Och jag tror att jag, eller jag vet, med tanke på att jag har träffat så många kvinnor på föreläsningar och utbildningar nu, att jag är inte speciellt ensam om det. Och det var ju även så här att jag behövde ha ett ganska stort antal värmevallningar under en ganska lång tid innan jag ens erkände för mig själv att det faktiskt var värmevallningar. Jag vet inte hur många gånger först.
Förlåt, men hur känns det?
Det kan vara individuellt, men det känns som en våg utav värme som börjar någonstans längre ner i bålen och rör sig uppåt över bröstkorgen. Och sen kan det sprida sig upp mot halsen och för vissa upp i ansiktet. Vissa börjar liksom verkligen svettas när de får en värmevallning, så att de blir svettiga i hårfästet eller de blir svettiga längs med ryggraden. För mig var mina värmevallningar inte riktigt så kraftiga, utan för mig var det mer lite grann, kunde det påminna om när man känner att man kanske håller på att bli förkyld eller kanske håller på att få ett nedsatt immunförsvar. Att undra om min temperatur är lite förhöjd. Och här kommer säkert många kvinnor som lyssnar och känna igen sig, som tränar mycket och kanske jobbar med kroppen, att vi är ju så kroppsnördiga att vi hänger upp oss liksom på minsta lilla tecken.
Ja.
Vi märker helt enkelt att någonting är fel. Och i det här fallet då, jag är lite varmare än vanligt. Eller nej, jag kanske inte är det. Och så bara, jo men nu känner jag mig så där varm igen. Så det var ganska subtilt till att börja med. Men det var ändå tillräckligt mycket för att jag då flera gånger tänkte så här att, men gud, vad är jag någonstans i min menscykel? Är det dags liksom, är jag kring ägglossning nu? För det känns som att jag är varmare. Eller, och undrar om jag är på väg att bli dålig. Hur har jag tränat den här veckan? Ligger jag på för hög träningsintensitet? Alla de här tankarna. Så det pågick ett tag. Så det var ju liksom inte från en bit in som jag bara så här, nej, ta mig fan. Kan det här vara en värmevallning? Och när jag då väl landade i att det kanske faktiskt är det, då först började jag ju djupdyka i, för att jag fattade ju då att, men vad vet jag om klimakteriet? Det känns ju jäkligt tidigt. Jag är ju liksom bara 46 och ska fylla 47. Ja. Och hade ju också den här föreställningen som många kvinnor har som jag träffar, att det, klimakteriet är ju ingenting som händer förrän man är 50-årsåldern. Mm. Och då började jag läsa på och blev mer och mer frustrerad. Jag blev mer och mer förbannad och irriterad. Delvis på att, på rent generellt, hur kommer det sig att ingen av alla de tusentals timmar som jag har lagt på att utbilda mig i olika sammanhang gällande träning, hälsa och kroppen, hur kommer det sig att ingen på någon av de utbildningarna har nämnt någonting om det här? Och hur kommer det sig att jag som har jobbat professionellt med kvinnor sedan jag var 20, att jag själv inte vet att man hamnar i förklimakteriet i 40-årsåldern? Och då kunde jag titta tillbaks och förstå, ju mer jag lärde mig kunde jag då titta tillbaks på det senaste dryga året. Och då hade ju mina, om vi då liksom håller oss inom kroppen och liksom träningssymptomen, om man säger. Då kunde jag förstå. Jag hade börjat märka, till exempel på mina löppass, att jag hade en tyngdkänsla i benen som jag inte hade haft tidigare. Det spelade ingen roll om jag inte hade sprungit på 2-3 dagar. Det spelade ingen roll om det sista passet jag hade gjort var ett hyfsat lätt pass. Så hade jag en tyngdkänsla i benen som egentligen bara kan översättas med den tyngdkänslan man kan få om man ligger på lite för stor mängd.
Ja, just det.
Där man inte riktigt känner att man hinner vila alla system i kroppen mellan varven. Jag märkte att när jag skulle springa intervaller så blev jag mycket mer flåsig. Jag gick högre upp i puls. Jag hade svårare att återhämta mig mellan intervallerna än vad jag hade haft tidigare. Jag märkte att jag svarade sämre och sämre på på längre intervaller, alltså längre intervaller som egentligen bara var längre än 1,5 minut. Så när jag försökte köra längre intervaller så kunde jag köra många, många färre intervaller än vad jag kunde innan med samma utväxling i kroppen. Jag märkte att jag drog mig för att köra pass som var längre än 45 minuter. För jag blev onormalt trött utav det. Mm. Jag märkte att lite längre in på resan så märkte jag till min stora besvikelse och sorg att den här vanliga euforin som man kan känna med endorfinreleasen och det här lugnet som jag älskar med löpningen som man kan känna efteråt när man känner verkligen att nu har jag haft som ett pass som är som meditation i rörelse och man har liksom verkligen kunnat njuta hela löpturen. De passen blev färre och färre för att till slut nästan upphöra helt. Jag märkte att jag har ju då peppa ta i trä, inte behövt dras med några som helst skador, ingen värk. Och det har jag tillskrivit det faktum att jag verkligen tränar varierat och sällan liksom behöver maxa kroppen utan tillräcklig återhämtning, utan jag har legat på liksom en bra dos för min kropp. Mm. Helt plötsligt märkte jag att jag började få ont i mitt vänstra knä. Jag hade inte förändrat någonting i mitt upplägg. Jag hade inte bytt skor, jag hade inte bytt underlag. Jag hade inte lagt till någonting, jag hade inte dragit ifrån någonting. Utan allting var liksom same, same. Och den värken var framför allt när jag var stilla. Så det var liksom inte under aktivitet när jag var uppvärmd. Men jag kunde märka liksom att jag var stel i vänsterknät när jag gick upp på morgonen. Jag kunde märka det i vissa yogapositioner, liksom när man håller statiskt. Jag kunde märka det när jag var i full flexion i mitt vänstra knä. Och jag visste liksom att det berodde inte på, för vissa typer av knävärk och knäskador, det kan man ju få av förslitningsskador, eller man kan få det när man håller på med yoga, så kan man få det för att man har dålig rörlighet i höften och så tar man ut rörligheten i knät istället och så vidare, och jag visste att det berodde inte på det och så vidare. Så det var liksom några utan de rent liksom, vad ska jag säga, löparrelaterade symptomen. Mm. Men det som oroade mig nästan allra mest, det var det mentala i förknippat till löpningen. Parallellt med det här så märkte jag ju även då i styrketräningen att jag mer och mer börjar dra mig för att liksom verkligen lasta på rejält med vikt. Och jag har dragit parallellen tidigare med att det enda jag kan jämföra den känslan med, det var när jag var gravid med min son.
Ah, just det.
Då kan säkert många kvinnor känna igen sig det, att man har hört talas om det här att man kan gå ifrån en dag till en annan att vara kaffedrickare och sen så bara känner man så här, nej, kaffe, gud vad äckligt det luktar och nej, jag vill verkligen inte dricka kaffe.
Ah, gud, ja.
Och för mig var det så när jag var gravid att jag var kaffedrickare och sen var det, gick det verkligen bara så här, över en natt så vill jag inte dricka kaffe. Och jag kunde liksom inte förklara det på något annat sätt än att hela varenda cell i min kropp bara så här, nej, jag vill inte ha något kaffe. Och det hände med tung träning för mig. Mm. Över en natt så var det som att varje cell i min kropp bara, nej, jag vill inte köra tungt.
Vad gjorde det med dig då?
Nej, och det var det då med de här psykologiska symptomen. Alltså jag har alltid varit en väldigt lätt motiverad tränande. Alltså jag älskar att röra på mig. Jag älskar att träna. Jag kan längta till nästa träningspass. Och där märkte jag att jag började dra mig för, nej, börja hitta den här dialogen så att det är nog lite dåligt väder ute. Eller nej, jag behöver nog inte lägga på mer vikt nu. Alltså, det är nog bättre att bara stanna på den här vikten. Eller nej, men kanske att du ska gå ut och springa imorgon istället. Och jag hade aldrig haft den behövt ta mig över det mentala hindret tidigare. Att det påverkade både min lust och min motivation. Och det här är väl någonting som vet man någonting om klimakteriet, då vet man oftast, ja, men man får värmevallningar och då kan det göra så att man sover dåligt på natten när man ligger vaken och så viftar man med täcket och sen kan man få torra slemhinnor. Mm. Och det är typ där det slutar. Mm. Och om det är någonting som vi inte pratar om så är det just de psykologiska symptomen. För när hormonerna börjar svaja så påverkar det också kroppens och hjärnans signalsubstanser. Och det påverkar bland annat både dopamin och serotonin. Och både dopaminet och serotoninet är inblandat då i just det här med motivation, med lust, lust till att genomföra, lust till att avsluta. Så det är inte bara sexlust när vi pratar om lust. Nej. Utan det är också lust förknippat till sådana saker som träning. Det är förknippat med även självförtroende och självkänsla. Och att jag började tvivla på saker, både saker relaterade till mitt jobb, men faktiskt också saker relaterade till träning. Jag började tänka så här, åh herregud, det är över nu. Alltså jag kan lika gärna bara krypa ner under täcket och inte komma ut, för att om det är så här det ska vara, om det är så här jag ska känna om träningen, nej men det är inte kul. Jag vill inte ha det här. Kommer det här någonsin gå över?
Men får jag fråga, höll det i sig den här känslan? Liksom, var det så här hela tiden? Den här känslan av tunga ben och liksom dålig motivation. Ja, men du vet, vill jag skjuta upp pass? Liksom, eller kom det och gick? Eller var det liksom någonting som bara pågick? Hur minns du?
Jag vet inte ens om du vill höra svaret.
Ja, men jag vill ha ett ärligt svar så vi vet vad vi kan förvänta oss.
Nej, jag skojar bara. Nej, så här var det att det smög sig på. Mm. Det smög sig på och det var inte uppenbart till att börja med att det var någonting som var konstant. Utan det smög sig på och i början var det sporadiskt. Och då så kommer ju liksom intelligenta tränande kvinnor börja liksom ifrågasätta. Är jag väldigt stressad? Behöver jag minska min träningsmängd? Behöver jag mer vila? Hur sover jag? Och börja ifrågasätta alla de här andra sakerna. Så det pågick ju under det här, hela det här året fram tills dess att jag började få värmevallningar. Mm. Och i takt med det här så var det ju inte så att i början var det verkligen inte så att varje träningspass kändes pest och pina, inte alls. Utan det här var ju en långsamt nedåtgående spiral. Mm. Som jag inte såg, det stora, liksom den stora bilden såg jag inte förrän värmevallningarna kom. Och jag då liksom kunde titta tillbaks och liksom sätta ihop 1+1 och förstå liksom helheten. Men då hade det faktiskt under den tiden, under det året, gått så pass långt att jag hade hamnat i något slags, jag hade hamnat i ett läge där jag inte förstod vad det berodde på. Jag hade experimenterat med massvis med olika saker. Jag hade då dragit ner i träningsmängd. Jag hade tagit bort mina långpass. Jag hade slutat liksom att jag hade liksom en tradition att jag försökte köra i alla fall en gång i månaden när jag gick mot eller runt PR i mina vikter på gymmet. Och det hade jag tagit bort. Och jag hade börjat ifrågasätta liksom min jobbsituation, om det var någon, om jag var stressad, du vet, alla de här sakerna. Och jag hade hamnat i ett läge då att till slut hade jag skalat av så pass mycket att jag hade gjort en pakt med mig själv. Att okej, eftersom du har sånt stort motstånd och det här motståndet till viss typ av träning bara växer och växer, så är det ingen idé att gå in och pusha det nu. För jag hade försökt att pusha mig igenom det, så som säkert också många kvinnor kan känna igen sig i. Där man tänker så här, det bara sitter i huvudet. Det är bara fan att bita ihop och köra, va? Lägg av nu, sluta tönta dig.
Ja, känner vi
igen. Och jag hade testat det också, och det hade inte heller hjälpt. Så då hade jag hamnat i ett läge där jag hade gjort en pakt med mig själv att 20 minuters rörelse om dagen. 7 dagar i veckan. Sen om det är en 20 minuters promenad, eller om det är 20 minuter sittande på spinningcykeln i garaget i så pass lugnt tempo att du kan titta på en tv-serie under tiden, eller om det är styrketräning på så pass lugna, låga vikter att du känner att du har energi kvar när du går utifrån gymmet. Och det hade jag hunnit köra i några månader då när jag fattade det här med värmevallningarna. Och med löpningen då så innebar ju det att jag hade blivit tvungen att skala ner min löpning så pass mycket att jag hade sedan länge då plockat bort både liksom distans, tid, gick bara på känsla. Under den perioden så sprang jag egentligen inget pass längre än 25 minuter.
Men vad hände sen då när du insåg att till slut att men det här är ju klimakteriet? Och fick du någon hjälp eller vad gjorde du för någonting för att få ordning på det här?
Då hade jag ju pitchat min bok Stark inom klimakteriet. Så att jag skrev ju den egentligen under brinnande förklimakterie kan man säga. Så jag lärde mig och experimenterade på mig själv samtidigt. Och då ska man veta att när jag började skriva den och även en bit in på det arbetet så var jag världens största hormonmotståndare. Och jag hade till och med sagt till min förläggare att jag skulle gärna vilja skriva den här boken och inte behöva skriva om hormonbehandling. För att hormoner är skit. Det finns så många kvinnor som mår dåligt på hormoner. Hormoner kan orsaka bröstcancer. Det måste gå att fixa det här med livsstil, bara med kost och träning och så vidare och så vidare. Och ja, jag kan väl säga det att jag fick liksom vakna upp där den hårda vägen sen efter en bit in på bokskrivandet och inse det att mina uttalanden faktiskt grundade sig på omedveten inkompetens. För jag visste inte bättre. Min erfarenhet med hormoner fram tills dess var ju med syntetiska hormoner och hormondrivna preventivmedel. Jag hade testat olika generationer utav p-piller och mått så dåligt på p-piller att jag var livrädd för att ta hormoner. Men det innebar ju då att när jag fortfarande var i den här hormonskräcken så var jag ju helt och hållet inne på att lösa det på andra sätt. Och jag började då med att vila mer på det sättet att jag fortfarande rörde på mig. Men jag la till ännu mer superlugn yoga, mer meditation och mycket mer regelbunden meditation. För att jag hade varit en periodare när det kom till meditationen. Jag la in kroppsskanning, alltså guidad avslappning. Och fortsatte liksom träna de här liksom 20 minuters passen. Men la in liksom mer tid för, vad ska vi säga, organiserad avslappning. För jag började förstå då det här sammanhanget att när östrogennivåerna går ner, då ökar kortisolnivåerna i kroppen automatiskt. Det innebär då att förutom det stresspåslaget vi har i kroppen av vårt, vad ska jag säga, vardagliga liv, så motverkar östrogen kortisol. Så när vi har mindre östrogen i kroppen så går kortisolet upp. Det innebär ju då, och jag vill bara säga så här till alla lyssnare där ute, att varje resa är unik. Så att ta gärna liksom inspiration ifrån min berättelse. Men sen är det inte säkert liksom att man kan liksom ta någons recept och rippa det rakt av och få samma resultat. Jag tycker att det bara är viktigt liksom att påpeka det. Men det är då viktigt att förstå då att befinner man sig då i ett läge där man har symptom och de bara förvärras och förvärras över tid. Då är det så med stor sannolikhet på det viset att om du går in och tränar hårdare, och med hårdare menar jag med högre intensitet, med längre tid på träningspassen och med mer explosiv påfrestning på kroppen, då är det ytterligare stresspåslag för kroppen. Precis som till exempel bantning är stress för kroppen.
Just det.
Och det är också därför kvinnor mår sämre och sämre om de försöker pusha sig igenom när de redan har symptom som påverkar dem ganska mycket. Jag testade då kosttillskott tillsammans med det här att lägga in lite mer lugn och ro-träning som jag kallar det. Och med kosttillskott så är det igen då individuellt, för det beror också på ja, vad är det för symptom du har och vad är det du vill liksom stärka upp med dina kosttillskott och vad är det du vill motverka?
Hur kom du på vilka kosttillskott du skulle använda?
Nej, men jag listade ju mina mest besvärande symptom. Sen kunde jag en hel del om kosttillskott innan, för jag har jobbat tillsammans med olika kosttillskottsföretag och liksom var hyfsat påläst, och sen så läste jag på ännu mer, och för mig var ju de mest besvärande symptomen var ju att jag inte sov. Och det vet ju alla som tränar, hur mycket det påverkar när vi inte kan sova ordentligt. För kan vi inte sova ordentligt, då är det självklart att hård träning bryter ner ännu mer. För att det är ju under sömnen som vi återuppbygger muskulaturen och verkligen ser till att vi får effekten av vår träning. Så sömnen, jag vill komma åt sömnen, jag vill komma åt motivationen och lusten, som jag bara kände att jag hade tappat, både i träningen, men jag märkte också att det började spilla över i andra delar av mitt liv. Jag hade enormt håravfall, så jag kunde stå på morgonen och dra liksom stora tussar av hår, väldigt likt som det gjorde, som hände när jag slutade amma, vilket också då liksom är hormondrivet. Det var några liksom utav de största delarna, liksom sömnen, motivationen och torr hud och håravfall. Och jag hade liksom en hel, det var nästan två nävar med kosttillskott som jag behövde ta då. Och det är ju så här med kosttillskott, nej, det finns inte speciellt mycket forskning gjord kosttillskott. Det finns väldigt få dubbelblindade studier. Samtidigt är vi ju då tusen och åter tusentals kvinnor som kan svära på att det har hjälpt oss. Är det placeboeffekten? Ja, det kan det säkerligen vara för många av oss. Vet du vad? Jag sket i det. Jag bara, får jag hjälp av det här så är det värt det. Men det är ju dyrt också. Så att därför är det liksom inte heller ett alternativ för alla. Och jag vill också säga det att ska man gå kosttillskottsvägen, då måste man också se till att grunden är bra ifrån början. Alltså att du äter bra mat och att du har gjort vad du kan med kosten först, innan du liksom lägger till kosttillskotten. För har du ingen bra, liksom, äter du inte bra ifrån början, då kan kosttillskotten göra liksom mindre.
Men du, nu måste jag bara stanna lite grann här och ställa en fråga just det här. Nu utgår vi ju från kvinnor som tränar. Men jag tänker just det här, det är ju väldigt många kvinnor som inte tränar som upplever samma sak. Betyder det att man inte har någon nytta av träningen? Man upplever ändå
samma... Absolut inte.
Nej?
Nej, absolut inte. Nej. Jag skulle säga så här, för de kvinnor som kanske inte tränar regelbundet idag. Stark genom klimakteriet, det är ju verkligen en bok som jag skrev som skulle täcka in allt ifrån de kvinnor som inte tränar regelbundet till de kvinnor som kanske tränar upp till 3-4 gånger i veckan. Mm. Min nya bok som släpps i augusti som heter Stark 50+, den innefattar även de här kvinnorna som kanske tränar 5-7 dagar i veckan. De kvinnor som inte tränar och lyssnar på det här har alltid någonting i att vinna med att börja träna. Samtidigt som jag skriver i Stark genom klimakteriet. Alltså, hade någon sagt till mig, som jag, när jag mådde som sämst i förklimakteriet, ja, men jag har hört att det här med styrketräning ska vara bra, och det finns studier på att det faktiskt hjälper kvinnor i klimakteriet, eller att regelbunden konditionsträning kan göra att man sover bättre och att man faktiskt får färre och inte så intensiva värmevallningar, du kanske ska börja springa, då kanske jag hade slått den personen på käften.
Ja, jag förstår det.
Är du med?
Ja,
så jag har fullständig förståelse för att är man en kvinna som inte tränar och mår skit, alltså det är inte det första man tänker på att gå och köpa ett gymkort, utan till henne skulle jag vilja säga så här, promenera, gör det du kan. Allt du gör är bättre än noll. Och jag vet att det har ju varit en viss debatt liksom kring... Det var ju någon träningsprofil som uttalade sig på morgon-tv om att kvinnor över 40 inte ska träna mer än 3 gånger i veckan.
Ja, jag kommer ihåg det. Jag reagerade på det också.
Ja. Mm. Ja, jag kommer inte exakt ihåg formuleringen.
Nej, men jag minns precis vad du menar. Eller jag vet vad du menar.
Mm. Ja, så att om någon liksom har sett det eller reagerat på det, så vill jag säga så här att alla kvinnor är olika och alla kvinnors klimakterieresa kommer vara olika. Om du är en kvinna som inte har några symptom och inga besvär alls, och det är ungefär 20% av er där ute, och nu vet jag att vissa av er sitter där och håller tummar och tår på att det är ni, så att ungefär 20% som kommer att, vad jag brukar skoja om, glida genom klimakteriet på en räkmacka. Alltså ni kan ju leva precis som tidigare, med er träning, med er kost. Alltså, märker ni ingen skillnad, då kan ni ju fortsätta som ni alltid har gjort. Ni behöver inte göra några förändringar whatsoever. För er som då märker att ni har symptom, ni kommer att kunna liksom gradera in er själva i olika nivåer. Så att det är ju några av oss kommer liksom märka lite grann, lite då och då, och det kommer och går. Alltså, och det är väldigt vanligt till exempel i början av förklimakteriet, att man märker att vissa pass lite oftare än tidigare känns skit. Den här stumheten i benen kommer då och då, men kanske oftare än vad det gjorde när du var yngre. Träningsverken sitter i längre än vad den kanske gjorde tidigare, och du kanske märker att du får träningsverk på andra typer utav pass.
Jag känner igen det här, Monica. Jag känner igen mig själv här.
Ja, ja, okej. Okay. Ja. Och om man gör det, då skulle jag säga, och då brukar jag kalla det hyfsat lätta symptom.
Mm.
Då är mitt råd till dig att vara otroligt bara lyhörd. Och så, om du inte har varit lyhörd tidigare, var väldigt lyhörd nu. Kanske till och med gör lite anteckningar. Väldigt ofta så har de här kvinnorna, om de inte har hormonspiral eller p-piller, väldigt ofta så har de här kvinnorna också mens kvar och börjar märka de här tecknena. Och då skulle jag verkligen tipsa om att tillhör du den kategorin, så är det verkligen att föra en tränings- och mensdagbok och slå samman dem, så att du har lite mer koll på, är det något samband mellan när jag får de här tyngdkänslorna eller värken, eller jag märker av liksom små symptom. Och sen bara tänk efter hur du tränar de perioder som du vet känns lite tyngre. Är det lite mer sporadiskt eller man har hormonspiral, då skulle jag säga så här, var snäll mot dig själv och var mer lyhörd och var mer flexibel. Och det är verkligen ett nyckelord, är flexibiliteten, i att om du då märker att du har en period där du har sovit skit, du har återhämtat dig sämre, det är ingen idé då att gå in och trycka ur sig ett intervallpass.
Nej, håller med.
Och har det då gått längre, och då att du har hamnat i ett läge där du har vad jag kallar för medelsvåra symptom, och det innebär att du har de här symptomen som jag berättar om, men de blir mer ihärdiga, de blir mer påtagliga, även de psykologiska symptomen börjar bli fler. Du märker att, vad ska vi säga, dina sämre perioder blir längre och längre, och dina bättre perioder blir kortare och kortare. Då är verkligen mitt råd att se över helheten. Och det kan man ju göra även om man har milda symptom, och liksom föregå snarare än att föregås. Och där vill jag verkligen ta upp dig, Petra, som ett ypperligt exempel på det. För är man en kvinna som springer 6-7 gånger i veckan, och det är ens liv, man älskar löpning. Man älskar löpning, och det är det man har ägnat sig åt under sitt vuxna liv, och man längtar till nästa pass. Då är det antagligen så att har du hamnat i ett läge där du har medelsvåra symptom och du märker att du är på väg ner i den här nedåtgående spiralen, då skulle jag verkligen varmt rekommendera dig att titta över antalet löppass i veckan.
Mm.
Och med största sannolikhet dra ner antalet. Har det inte gått för långt, så behöver du absolut inte sluta springa helt. Men du kanske behöver bara fundera på under en period, hur ska de löppassen se ut? Kan jag även få in styrka? Och då brukar jag prata om, tänk på att i så fall köra mer. Märker du då liksom att du känner igen dig i de här stresssymptomen i kroppen? Du kanske också märker liksom i ditt privatliv att du kanske är en person som aldrig har haft ångest förut, men du märker av att du börjar få en oro i kroppen, att du börjar krypa, och att ibland kan du nästan få liksom en tyngdkänsla över bröstkorgen, och du börjar oroa dig över saker som du aldrig har oroat dig över förut. Märker man av de här symptomen, då skulle jag säga så här att ja, du har antagligen redan landat i ett läge där du har ett högre stresspåslag i kroppen. Och då skulle jag säga att när du då lägger in styrketräning i ditt schema, då kanske inte de här hitpassen är de bästa.
Nej.
Du vet, när du står en instruktör och skriker på dig och pressar ut 3 repetitioner till. Utan då är det mer åt det traditionella styrketräningshållet. Och sen den sista komponenten då, det är rörlighetsträningen.
Just det.
Och lugn- och roträningen, om jag då kan slå ihop dem i liksom en egen kategori.
Ja, men jag har känt faktiskt precis det du säger nu, att förr kunde jag utan problem träna just 5-7 dagar i veckan löpning. Men nu känner jag ju tydligt att jag vill inte det. Utan jag tycker att 3 gånger i veckan, kanske någon gång 4. Och sen att jag har dragit ner längden på mina långpass och verkligen dragit ner tempot markant. Märker jag i alla fall, som du sa, allas resa är unik. Men jag märker ju att för mig så funkar det här mycket bättre. Det blir roligare. Men också tycker jag att jag faktiskt har fått över mer tid till annan träning. För jag tycker ju så här, ja men det är jätteroligt att stå och sparka på en boxningssäck till exempel, har jag upptäckt. Det finns annat
alltså,
som man kan göra.
Alltså du är en sån himla bra, ja. En himla bra förebild där. För att jag tycker att du har ju liksom lyckats... Du har på ett intuitivt sätt kunnat lyssna in på, vad, precis som du säger... Nej, men jag vill inte köra den här träningen, för min kropp bara säger ifrån. Ja. Och jag lyssnar på de signalerna. Och på det sättet så har du liksom kunnat hitta en jättebra individuell lösning som funkar för dig. Mm. Så att jag skulle verkligen, verkligen... Jag tycker att du har varit en jättebra förebild där. Och jag såg att du gjorde ett väldigt fint Instagram-inlägg om där du presenterade hur du nu tänker kring din veckoträning. Och jag tycker att det är en jättebra liksom, fin mall att utgå ifrån för de som ligger på den typen av träningsmängd med löpningen som du har gjort. Att titta på den och ändå fundera på, okej, vad skulle jag kunna liksom, plocka med mig av den här mallen och vad skulle jag liksom, kunna motiveras utav? För att det är ju inte så här att ens löpliv på något sätt är över. För att jag vill också säga det att har man då gått ett steg längre, man är nästan liksom inne i vad jag kallar för träningsväggen. Ja. Man stannade inte upp och lyssnade då när man hade de här medelsvåra symptomen, utan man pushade och pushade. Och man kanske också då, det här är också ganska typiskt då som jag har sett hos kvinnor och klienter. Man har inte lyssnat, man har kört igenom, man har bara tänkt så här, det är mig det är fel på, det är bara min mentala inställning, jag behöver bara ta i lite till. Och jag har också märkt att jag har gått upp i vikt, och det är ju säkerligen för att det här och det här, så hon har dessutom strypt kaloriintaget. Så hon har både pushat kroppen fysiskt och dragit ner på maten.
Just det.
Och då är nästa steg är när man är på väg liksom in först i träningsväggen och sen är man inne i livsväggen och rotar liksom på förstadiet till utmattningssyndrom.
Just det.
För det är verkligen nästa steg. Mm. Och med det sagt så vill jag liksom återknyta till det här med det här uttalandet att kvinnor i 40 ska inte göra sig, kvinnor i 40-årsåldern ska inte göra så. Mm. Det är absolut inte så det är. Det kanske är så en viss period beroende på vad dina symptom är och hur långt det har gått att du behöver göra en ganska drastisk förändring i ditt träningsupplägg.
Mm.
Men för det innebär inte att man för de allra flesta innebär det inte att man behöver sluta träna på något sätt, utan man behöver bara fundera på upplägget på sin träning, antal gånger, längd, intensitet. Och för målsättningen är ju ändå någonstans, det är i alla fall min målsättning och de kvinnor som jag tränar, är ju att vi ska ta oss igenom den här perioden i livet på ett så bra sätt som möjligt, så starka som möjligt med vår mentala kapacitet intakt och så mycket som möjligt utav vår fysiska kapacitet intakt, så att vi sedan kan göra det vi vill, om det då är att fortsätta att springa ultramaraton eller halvmaraton eller lyfta tungt eller hoppa högt eller vad det nu är som liksom står på agendan. Och jag tycker också det är väldigt viktigt liksom att bara lyfta fram det, att det här handlar inte om att kvinnor i 50-årsåldern eller 60-årsåldern inte kan sätta PR. Att de inte kan lyfta tyngre marklyft eller springa liksom längre. Men vägen dit kommer se annorlunda ut än när vi var 20. Och det kommer gå lite kringligt krokigt.
Det är så mycket saker som jag vill fråga dig om och tiden börjar rinna iväg här. Men jag ska försöka fatta mig kort här i alla fall då. En sak som jag vill fråga dig om och som har kommit in en hel del frågor om från lyssnarna. Det är ju det här med fettförbränning. Och även om man då, absolut, man kan säga att hur kroppen ser ut spelar ingen roll, huvudsakligen man tycker om sig själv och så vidare. Men om man nu är van vid att se ut på ett visst sätt och sen börja bara som någon beskriver här. Plötsligt så har jag fått en barbamamma-mage. Kanske inte så himla roligt då om man är van. Och nu tänker jag, det du sa precis nu, det här med att man drar ner på kalorierna och du pratar om kortisolpåslag. Då börjar jag fundera på, kan det vara något som med att liksom kroppen drar ner på energiförbrukningen för att man håller på så här och drar ner? Eller vad handlar det här om, att man blir sämre på att bränna fett?
Alltså det är ju hormonrelaterat. Istället för att ha en lång utläggning så gör jag det väldigt förenklat. Det drivs, den här plötsliga viktuppgången drivs av hormonobalansen i kroppen. Och vad som händer är att det blir en obalans. Östrogenet, när vi har östrogen under våra fertila år, så driver östrogenet överskottsfett till bröst, höft, lår och rumpa. Det ger den här, vad ska vi säga, klassiska mer timglasfiguren.
Just det.
När östrogenet går ner och även gulkroppshormonet progesteronet går ner, då blir det väldigt ofta en obalans mellan östrogen, progesteron och testosteron. Det innebär inte att kroppen producerar mer testosteron, för även testosteronnivån går ner för oss kvinnor i klimakteriet och med ålder. Och testosteronet då, när det ligger då i obalans gentemot östrogenet och progesteronet, och östrogenet då är lägre, då driver det fettinlagring kring mage och midja. Mm. När progesteronet går ner, så progesteronet är ett hormon som ser till att vi inte drar på oss överflödig vätska i kroppen. I förklimakteriet så ligger progesteronet lågt gentemot östrogenet, vilket gör att vi då har en tendens till att få lite svullna, ömma bröst, men också att vi drar på oss vätska i kroppens alla vävnader, vilket kan ge en annan typ av tyngdkänsla, och det kan också visa sig då på vågen, och då är det liksom vatten som ligger i kroppen. Jag skulle säga så här, för de kvinnor då som verkligen märker att det blir en ganska plötslig och kaotisk viktuppgång, då är det några saker som man behöver tänka på. På grund av det här stresspåslaget då som sker i kroppen av hormonobalansen, så som jag sa tidigare, tränar du då stenhårt och inte äter, så ökar det kroppens stresspåslag. Självklart är det ju så här, om du går på en svältdiet och följer den till punkt och pricka i 6, 8, 10, 12 veckor, alltså svälter du dig, så kommer du gå ner i vikt. Så är det. Men direkt, vad händer direkt sen när du då börjar äta normalt? Ja, det visar alla studier att det spelar ingen roll vilken bantningsmetod du följer. Följer du den till punkt och pricka, så kommer du gå ner i vikt. Men vi ser också resultatet 6 månader efter, 12 månader efter. Då har först 50% av dem som har gått ner har gått upp. Och efter drygt ett år så har man gått upp mer än det man vägde innan.
Just det.
Så lösningen då, det är delvis sömn och återhämtning. Mm. Du måste få ordning på sömnen och återhämtningen. För det är då sätt, och när jag säger återhämtning då menar jag till exempel den här lugn och ro-träningen som jag pratar om. För forskning visar då till exempel att meditation påverkar kroppens stresshormonpåslag. Vi vet att sömnen då, som vi pratade om tidigare, är otroligt viktig då, både för hjärnan men också för kroppens system att få återhämta sig. En nyckel ligger där. En annan nyckel ligger i långsiktighet. Det kommer viktnedgång nu då i 40-årsåldern till 50-årsåldern och över, kommer inte funka på samma sätt som under dina fertila unga år. Där många kvinnor kan känna igen sig så här att, ja men tidigare kunde jag bara hålla igen i 2 veckor och sen så liksom var det tillbaks.
Ja, just det.
Så det kommer inte funka nu på grund av hormonobalansen. Så du måste också tänka mycket, mycket mer långsiktigt. Är du då en löpare och du märker av det här, så skulle jag säga att om det är just det, och jag förstår liksom det här med viktnedgång och att vi har kvinnor som mäter sin viktnedgång i kilon, men jag skulle verkligen uppmuntra till att hellre mäta det till hur kläderna sitter då till exempel.
Mm.
För jag skulle vilja tipsa om då att titta på, kan du möjligtvis dra ner antalet löppass. Titta på intensiteten och längden, precis som det här som vi pratade om tidigare. Och lägga in styrketräning. För hemligheten ligger mycket då till att, vad ska vi säga då, i brist på ett bättre ord då, omforma kroppen.
Mm.
Det ligger i att skaffa sig muskelmassa.
Som då bidrar till den här förbränningen, att man har en högre förbränning
delvis,
året.
Delvis då att muskelmassan är en aktivt jobbande vävnad. Alltså den kostar oss mer i vila. Men också på grund av att muskelmassan fyller ut under huden.
Just det.
Och huden är ju ett organ som blir torrare och då förlorar både kollagen och elastin, vilket gör att den då kan upplevas att den känns liksom att den hänger lite mer och den blir liksom lite mer så här vissen, om vi ska säga så.
Ja.
Och muskelmassa fyller ut huden. Ja. För att väldigt ofta så är det ju delvis då att kvinnor kan liksom stirra på själva kilorna på vågen. Men när man väl går in och rotar lite till så är det ofta känslan i kroppen som känns annorlunda.
Ja.
Och det kan muskler då bidra med. Och då är det den här mer klassiska styrketräningen, alltså 3-5 set med 8-12 repetitioner med vila emellan. Och det är ju tillbaks till det här med, istället för att gå in då och anmäla sig på alla högintensiva pass på gymmet, för då är det ytterligare ett sätt att driva på kortisolutsöndringen. Så jag brukar säga så här, rent hårdraget, om jag bara liksom trattar ner det till väldigt, väldigt kort, så är det styrketräning, traditionell sådan. Dra ner antalet konditionspass så mycket som möjligt under en period. Och det är för att göra tid för styrketräningen och återhämtningen i den. Så pass mycket att du börjar märka en skillnad på känslan i kroppen. Och det är otroligt individuellt hur lång tid det är. När du gör det och du börjar känna, men gud, det händer saker i kroppen.
Mm.
Jag känner att jag sover bättre, jag känner mig inte lika speedad.
Mm.
Ja, då är det ett tecken på att kroppen är i bättre balans. Och då kan man börja se liksom, hur mycket mer löpning kan jag återintroducera nu. Så att väldigt, väldigt förenklat sett så är liksom styrketräningen under själva omvandlingen av kroppen. Konditionsträningen sen för att bibehålla omvandlingen i kroppen tillsammans med att fortfarande ha ett utrymme för styrketräningen. Och en sista brasklapp då, för att efter det att jag hade fått resultat av mina kosttillskott och de resultaten liksom satt i 7 månader, så hade jag lovat mig själv att om mina symptom kommer tillbaks så kommer jag börja med bioidentisk hormonbehandling.
Just det.
För då hade jag ju fattat och lärt mig att anledningen, alltså grundanledningen till varför jag mådde som jag mådde, det var ju faktiskt att min kropp saknade livsnödvändiga hormoner. Och det är också det som är skillnaden ifrån att ta syntetiska hormondrivna preventivmedel. Målet med det är att gå in och störa någonting som funkar naturligt i kroppen, det vill säga menscykeln, för att man inte ska bli oönskat gravid. Medan hormonersättning under klimakteriet, det är för att ersätta något som kroppen inte klarar av att producera längre själv. Så när mina symptom började smyga sig tillbaka efter 7-7,5 månad, så började jag ta bioidentisk hormonersättning. Och det här är ju bara ett vittnesmål i hur vansinnigt potenta våra könshormoner är. Jag vet att det är, de flesta gynekologer säger att man behöver räkna med en 5-6 veckor innan man märker någon skillnad, men det kan gå snabbare. Och för mig var det verkligen så. Det kan låta som en clickbait, men det tog mindre än 24 timmar förrän den gamla jag var tillbaks. Och det är också då efter det att jag började med bioidentisk hormonbehandling för lite drygt ett år sedan nu då, blir det väl, som jag igen kunde börja lägga upp min träning på ett lite annorlunda sätt.
Men du, bara så att vi förklarar vad bioidentiskt betyder, så att alla förstår.
Ja.
Det kanske är uppenbart, men...
Nej, absolut inte. Det är, för jag får jättemycket frågor om det. Så bioidentiska hormoner, det är hormoner som har exakt samma molekylstruktur som dina kroppsegna hormoner.
Mm.
Och syntetiska hormoner är då när ett läkemedelsföretag har gått in och förändrat något i molekylstrukturen för att kunna ta patent på just den produkten. För man får inte ta patent på någonting som finns naturligt i naturen.
Just det.
Det är liksom den enkla förklaringen. Och framförallt är det då gulkroppshormonet, i stort sett all östrogen som ingår i hormonbehandling i Sverige idag är bioidentisk, medan gulkroppshormonet i de absolut flesta fall är syntetiskt. Mm. Så det som ingår i hormonspiral, i p-piller, det är gestagen kallas det, och det är det syntetiska gulkroppshormonet. Och det är också det som gör det problematiskt när man går in och ändrar i molekylstrukturen, så reagerar inte kroppen så som den skulle göra på om det var identiskt med det kroppsegna. Och det är det som är orsaken till de här biverkningarna som många kvinnor upplever då med p-piller, till exempel med akne eller viktuppgång, nedstämdhet, klinisk depression och så vidare.
Men då ska vi också tala om kanske hur man gör då för att få komma över de här bioidentiska progesteron-tabletterna, eller hur man nu, eller hur, vilken form, det är ett plåster, eller hur tar man dem?
Östrogenet rekommenderas att man tar i plåster, spray eller gelform, alltså genom huden.
Ja.
Och det är för att när man tar dem genom huden så behöver östrogenet inte passera levern. Så fort man tar det i tablettform, som till exempel då i p-pillerform, men även då i pillerform, tablettform när man är i klimakteriet, så finns det en liten ökad risk för blodpropp.
Just det.
Problemet i Sverige idag, 2021, det är att få det bioidentiska progesteronet utskrivet. Och för det behöver man ofta ta strid. Man behöver vara jäkligt påläst, och man behöver tyvärr i Sverige idag då ta sig till någon av klinikerna som finns. Det finns en eller två i Stockholm, det finns en utanför Göteborg, och i sammanlagt i Sverige idag så är de ungefär 10 gynekologer som skriver ut bioidentiskt progesteron. Så det är både kostsamt, det är slitsamt och det är svårt att få tag i.
Kan man hitta de här klinikerna på din hemsida eller någonstans? Eller
man kan
ditt flöde?
Titta på, ja, precis så, på Stark genom klimakteriets Instagramkonto den 9 maj så har jag ett inlägg. Några av de kliniker som jag vet är positivt inställda till att skriva ut bioidentiskt progesteron.
Och då är det 9 maj 2021 då?
Ja, precis.
Ja,
Yes.
Men bara helt kort, vad är det, när du säger att man måste ta strid, får man ofta höra hos gynekologen när man föreslår det här läkemedlet?
Ja, det är jätteintressant. Du kan få höra alla möjliga olika ursäkter. Och mina följare på Stark genom klimakteriet-kontot har varit väldigt generösa och delat med sig av sina upplevelser. Det kan vara allt ifrån att nej, det där påhittet ifrån USA, det håller vi inte på med här, till att nej, det där skriver vi inte ut för det där ger cancer, eller nej, det där finns inte i Sverige att få tag i, eller nej, det där kan vi inte skriva ut för det slutade de att tillverka för 2 veckor sedan. Så det är alla möjliga lögner, ursäkter, påhitt. Jag har slutat förvånat.
Men varför? Vad är det som skapar så mycket känslor hos en del gynekologer? Vad kan det vara?
Först vill jag bara säga så här att Svensk förening för obstetrik och gynekologi, alltså det är Sveriges största då, det är en riksorganisation för Sveriges gynekologer, för gynekologer och läkare som jobbar med gynekologi och obstetrik. De har med i sina riktlinjer att bioidentiskt progesteron är ett fullgott alternativ som hormonbehandling under klimakteriet. Så det här är liksom ingenting som jag
personligen har suttit och hittat på eller tycker liksom att det här borde man tillåta, utan det står i deras riktlinjer på deras hemsida. Problemet är att vi i Sverige idag inte kräver att läkare ska genomgå någon slags uppdatering av sin kunskap överhuvudtaget. Så det är inte så att en gynekolog behöver gå in och läsa på de här riktlinjerna. Och det som då gör det svårt att få det utskrivet är delvis okunskap helt enkelt hos gynekologer och läkare. De har aldrig skrivit ut det här tidigare, vet inte hur det fungerar, och istället då för att läsa på eller lära sig så dissar man det helt, och då hittar man hellre på en ursäkt för att det är mycket lättare att få bli av med kvinnan som sitter framför en just i det ögonblicket. En annan orsak är att det är mer kostsamt för kliniken att skriva ut det här bioidentiska progesteronet. Därför att i 100 milligram, vilket är den vanliga doseringen, den vanligaste doseringen att börja med, kräver en licensföreskrivning, och det kräver att den utskrivande läkaren eller gynekologen gör en ansökan om att få ge det här läkemedlet till kvinnan genom att skriva en ansökan till Läkemedelsverket. Så det kostar helt enkelt mer i tid. Nu är 200 milligram är släppt fritt, så det behöver man inte skriva en ansökan för. Det är släppt fritt för att det ingår som läkemedel i IVF-behandling. Mm-hmm. Så vissa gynekologer som blir så trötta på kvinnan framför dem, som sitter där och tjatar och är påläst och har haft med sig hela buntar med forskning och riktlinjer, får då 200 milligram utskrivet. Och ibland är det för mycket, en för hög dos att börja med, så då får kvinnan själv sitta och experimentera med hur hon ska få ut det här pulvret ur de här enskilda kapslarna. Alltså det är så det är på sån löjlig nivå. 2021 så är det här som svenska kvinnor behöver liksom dela med. Men det är också mer kostsamt ur den aspekten att kvinnan behöver det första året i alla fall som hon går på bioidentiskt progesteron gå tillbaks på i alla fall en vaginal undersökning. Man brukar sätta den ungefär 5-6 månader efter att hon har börjat på den bioidentiska hormonbehandlingen. Mm. Bara för att kontrollera att hennes livmoderslemhinna har reagerat på gulkroppshormonet på det sättet som den ska. För anledningen till att man tar gulkroppshormon, det är för att livmoderslemhinnan inte ska få växa sig för tjock, för då finns det en liten ökad risk för livmodercancer. Mm-hmm. Så man måste kolla, liksom, funkar den här doseringen för den enskilda kvinnan? Och man behöver ibland gå in och tvika doseringen för den individuella kvinnokroppen. Så det är ju då liksom mer kostsamt i tid än vad det är att göra som man alltid har gjort. Ja. Vilket då är att skriva ut en tablett. Ta den här tabletten en gång om dagen. Här i har du östrogen. Och då är det liksom, vi nukar, alltså vi kör liksom en hög dos i den här tabletten med då östrogen och gestagen.
Ja, just det.
Det är så mycket enklare. Ja. Men för oss kvinnor innebär det då delvis den här ökade risken för blodpropp. Det går inte på något sätt att finlira dosen, för det är en dos. And that's it i den tabletten. Och vi löper mycket högre risk att råka ut för biverkningar då utav gestagenet. Liksom, just det här som vi pratar om som kan ske vid p-piller och hormonspiral.
Jag känner bara när vi pratar här du och jag att jag hoppas verkligen att vi om kanske 10, 20, 30 år att man kommer att sitta och skratta åt det här. Att det var så här knäppt måste jag faktiskt säga att det är. Vi måste tyvärr runda av. Det känns som att vi skulle kunna fylla många, många poddavsnitt med viktigt och inspirerande snack om just detta. Men du har ju nämnt redan hur man följer dig. Stark inom klimakteriet finns på Instagram. I ett konto.
Det finns på Instagram.
Och sen så har ju du då, som du sa, gett ut en bok redan som heter Stark genom klimakteriet. Och senare i år kommer en ny bok från dig.
Ja, mitten av augusti så släpper jag Stark 50+.
Ja, och du erbjuder ju även utbildningar och föreläsningar och allt möjligt som man kan då få om man kontaktar dig.
Precis, och det kan man läsa om också på starkgenomklimakteriet.se.
Mm. Monica, du gör ett helt fantastiskt jobb. Det har du säkert fått höra många gånger, men jag säger det en gång till. Det är viktigt med aktivister, för det är ni aktivister som gör att saker och ting händer. Så att, så tacksam att du gör det här och superinspirerande att få prata med dig. Verkligen.
Tusen tack för inbjudan. Så roligt att vara här, Petra. Mm. Tack.
Du, vi hörs säkert snart igen. Sköt om dig så länge.
Tack, ha det så bra.
Hej då.
Och här säger någon i tidningen det här och någon på sociala medier det här. Och kan man skapa någon form av distans till det? Det är också mentalt. Att inte åka med allt som blåser runt omkring hela tiden. För det är mycket brus i livet. För alla, inte bara fotbollsspelare.
Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd från hälsoföretaget Holistic.
Jag heter Petra Månström och du är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsa kommer inifrån. Holistisk hälsa har vi ju återkommit till flera gånger i den här podden. Men går det att kombinera ett holistiskt tänk med elitträning? Hur blir man mentalt stark och hur uppnår man den där berömda balansen i livet? Det och en massa annat ska vi prata om i det här avsnittet tillsammans med ingen mindre än Marcus Falk Olander, före detta elitfotbollsspelare i IFK Norrköping som sedan några år tillbaka arbetar som personlig tränare och driver lifestyle-varumärket Live Your Standards. Om tekniken är med oss så ska vi ha Marcus på länk i detta nu. Jag säger varmt välkommen hit.
Tack snälla Petra.
Så roligt att ha dig här, och var någonstans i landet befinner du dig?
Jag befinner mig i min lägenhet i Norrköping där jag har spenderat mycket tid ska jag säga.
Någon speciell anledning? Jag tyckte Ödeshög såg jag någonstans, men det kanske är där du är född?
Yes, jag är född i Ödeshög, uppvuxen i Ödeshög. Sen flyttade jag till Borås när... Ja, men till gymnasiet och började fotbollsgymnasiet där. Och sen så gick jag där och sen flyttade jag till Norrköping 2010. Så jag har varit här länge nu.
Okej. Okay. Mycket trevlig stad för övrigt ska vi säga. Jag sprang ett stadslopp där för några år sedan faktiskt.
Ja, det är mycket trevlig stad.
Du, jag ska erkänna här på en gång att när jag fick höra då från Holistic att jag skulle intervjua dig och elitfotboll och holistisk hälsa, så tänkte jag, men alltså... Hur hälsosamma är fotbollsspelare egentligen? Jag har en fördom om att... Det inte är så hälsosamt. Och definitivt inte holistisk hälsa. Alltså helhetshälsa då, om jag fattat rätt. Då får du genast säga att den här fördomen stämmer inte.
Nej, men jag skulle väl säga att du har rätt. Alltså elitfotboll och elitidrott är väl inte så hälsosamt alla gånger, skulle jag säga. Sen kan man väl göra det mer hälsosamt. Genom att vara medveten och också bygga människan och inte bara... fotbollsspelaren eller vilken idrott det nu än är. Mm. Men du har helt rätt i det. Och sen, jag vet inte om du tänker på andra saker också. Alltså livsstil, hur folk spelare lever sina liv. Du kan väl berätta om dina fördomar?
Alltså jag tror så här. Jag tror mina fördomar är en summa av olika fragment som har dykt upp i tv-intervjuer, kanske i någon tidningsartikel, ja, men på Instagram, att man tänker att ja, men det är kanske ganska mycket så här skräpmat och det är inte så, man är inte så himla insatt och det är, ja, du vet, lite så här vägkrogs... Ja. Jag vet att det är fruktansvärda fördomar jag har, för jag kan ju ingenting om fotboll som du har.
Min erfarenhet är att det var mycket sånt för, jag menar, säg 10 år sedan, 12 år sedan, då var det stanna vägkrog, käka innan match, käka efter match, vägkrog så. Men nu är det inte alls så, utan nu är det mycket, man har egna restauranger och jättenoga med vad man käkar. Sen kommer du ner till individen alltid att, ja, men hur lever du ditt liv när du inte är på, jag menar, arenan eller träningsplanen så att säga.
Och då kommer vi då tillbaka till varför du finns med här på tråden. Och jag blir ju nyfiken på, ja, men dels bara kort, hur du kom in på fotboll överhuvudtaget.
Ja, det var när jag var 5 år, så ja, man började spela bara. Och det var ju så det var länge och det var roligt. Det var bara roligt. Och man spelade, det var, ja, men när man ser tillbaka så var det väl idylliskt så. Men det är väl alltid när man ser tillbaka på... och barndomen så, men så man spelade bara och det var jättekul. Och sen var jag duktig och det är klart att det gör att det blir ännu roligare. Så började. Mm.
Det är det man alltid hoppas kanske som fotbollsförälder också, att barnet ska bli, fortsätta och sådär. Men okej, så du fortsätter i alla fall och blir yrkesfotbollsspelare?
Ja, yes, jag flyttade till Borås då när jag är 16 och började fotbollsgymnasiet där. Och relativt snabbt så blir uppflyttad till Elfsborgs A-lag. Och ja, där någonstans så börjar det ju skifta lite utan att man tänker på det och bli ett jobb typ. Alltså du blir bedömd varje dag. Du sätter upp mål som handlar om andra saker än att bara ha kul. Och ja, det är på gott och ont att komma in i den branschen. Och sen är det också som sagt igen ner till individen. Vissa trivs jättebra med allting och andra har det tuffare i en sån miljö. Mm.
Kan du inte berätta mer om vad den här omställningen gjorde med dig?
Ja, men absolut. Den är ju pågår ju lång tid om man säger. När jag kom dit så var det så här, man undersökte och försökte hitta något. Alltså passa in och hitta både i skolan och i staden och i laget hur, ja men vem ska jag vara här, man är inte så gammal och så som jag var uppväxt och levt så här, trygghet och ödesög, det var det som jag hade sett, så det var mycket som var nytt och svårt att hantera, men jag fick jättebra kompisar direkt som, så egentligen var det där i början att man hängde med dem och sen gick man och tränade lite som det var i ödesög, men att man kom in den vägen sakta men säkert så smögs det på mer press alltså från en själv framförallt, det är hur man tolkar omgivningen. Och då blev det också jobbigare att hantera det. Alltså prestationsångest kom, ja men något år in kanske, ett par år in. Mm. Det gäller dock inte alla, självklart inte alla, men jag tror det gäller en hel del att det skiftar där någonstans när man blir bedömd med andra ögon. Och sina egna ögon ändras också, hur man filtrerar saker och verkligheten. Mm. Vad man tycker är viktigt och det är lätt hänt att man går ifrån det här är jag som människa till att okej, nu är jag en fotbollsspelare 100% och det är där jag är, så egenvärdet ligger i vann vi och spelar jag bra eller inte.
Ja, men du definierar dig utifrån dina prestationer helt enkelt.
Ja, absolut. Ja. Yes.
Hur var det med, man vill säga, stöd och uppbackning då? Tänker, det du beskriver är ju saker som kanske gör att du inte presterade på topp för att det fanns saker som lite grann skymde sikten. Mm. Fanns det någon hjälp att få?
Det fanns det. Alltså, i mitt privatliv så bästa hjälpen. Samtidigt så man behöver göra ett stort inre jobb för att, och det gör du inte när du är 16. Du, i den bästa världen så börjar du göra det tidigare. Alltså i skolan helst tidigt. Att börja förstå saker och ting och kanske lära sig skilja på, du spelar fotboll men du är den här människan och det här är vad du tycker är roligt och det är lika viktigt och att man tar med sig det in. Alltså, gör du det några år innan du går in i en elitidrottsmiljö så jag tror att det är lättare i alla fall då att ha lite mer verktyg att använda och luta sig mot när saker och ting går emot eller när det också går fantastiskt bra. Mm. För det behöver man också hantera på ett så bra sätt som möjligt.
Just, för vad kan hända om det går väldigt bra och man inte hanterar det rätt?
Det går väldigt bra, så lätt att missa vägen, alltså processen och kanske också att egot blir större så att du är fortfarande en fotbollsspelare men då är du över alla andra. Så att arrogans och arrogans framförallt, och det är ju inte så bra på många sätt. Dels relationsmässigt men också att fortsätta jobba för det. Hur bra du än är i en enskild match så det kommer inte definiera eller det kommer inte ens vara sanningen två matcher efter utan det är verkligen upp och ner och lära sig hantera det och då blir det också mindre upp och ner och kanske nedgångarna blir lite högre ändå.
Ja. Det här var ju, du säger när du var 16, det är ju några år sedan och jag får för mig att så här, men speciellt killar kanske är inte, nu generaliserar jag jättemycket, men killar kanske inte är jättebra på att prata om just det här med den, hur man mår och speciellt inte när man är yngre.
Nej, men det är som med dina fördomar. Jag skulle säga att absolut var det så. Det var inget man pratade om på den tiden, om man kan säga så. Men så är det ju inte nu, utan nu tror jag... Alltså jag vet att IFK Norrköping har en idrottspsykolog och många spelare, inte bara i Norrköping utan runt omkring, de tar hjälp av andra för att just få prata om såna här saker. Och det är ju superbra, för att om det är steget in i det så kanske det är lättare sen att prata med sin partner eller familj eller lagkompisar eller vilka det nu är som är viktiga för en.
Men ditt intresse då för holistisk hälsa, när skulle du säga att det började?
Men stegvis, och jag skulle inte uttrycka det som att jag har ett intresse för holistisk hälsa, utan den del i livet är så man lever. Att det blir så otroligt viktigt att vårda olika delar av en själv, inte bara rollen, oavsett om du är fotbollsspelare eller inte spelar någon sport alls. Så att jag definierade det inte så, men det man kan säga är att jag fick prestationsångest där, och så, som blev ätstörningar, och då blev det ju en fight att komma tillbaka från det. Och sen, ja, nu hoppar man ju snabbt fram, det tog ju sin tid, men då började det bli intresse för träning istället, och då kanske det blev överdrivet efter ett tag, så att ingen balans i någonting riktigt, men sakta men säkert så börjar man förstå att det här går ju inte att leva på det här sättet, och det är inte så jag vill leva, det är inte så jag vill leva, och då, ja, men börjar man filtrera på ett annat sätt, och det är en jätteprocess som sagt som kräver otrolig medvetenhet och mod och sårbarhet. Men om jag ska säga ett år när det började, så skulle jag säga att det var kanske 2008. Då hade jag haft ätstörningar lite mer än ett år. Och kommit insikt att det här går ju inte. Det är inte det, så här jag vill leva.
Vill du berätta någonting om dina ätstörningar? Vill du dela någonting?
Ja, det kan jag göra. Nej, men 2006, där då var vi guld med Elfsborg, och jag hade mycket hjärnskakningar, så jag var inte i min bästa form. Utan, vad ska man säga, för att vara elitidrottare så var jag överviktig. Och det fick jag höra, men absolut inte på ett negativt sätt, utan med kärlek, att du behöver nog kanske gå ner några kilo för att bli ännu bättre. Vilket jag höll med om 100%. Och det var ju just hjärnskakningen som gjorde att jag inte kunde träna som jag hade gjort, men fortsatte att käka. Så då blev det några kilo. Men då började jag, och dels kunde jag börja träna igen efter hjärnskakningen, och jag började skärpa till kosten ännu mer, vad jag tyckte var skärpa till kosten då. Gick ner i vikt och blev jättebra. Snabb, uthållig, explosiv. Ja, men allting egentligen blev bättre. Men sen tyvärr så stannade det ju inte där, utan då blev det ju, och jag kan inte svara på när eller hur det blev någonting annat än bara för att prestera bättre. Men då blev jag fast i det, och då var det inte mycket mat, men väldigt mycket träning.
En reflektion är ju att det här, som du sa då, att man sa det här till dig med kärlek. Jag tänker att, går det att säga en sån grej med kärlek och sen bara lämna individen med den informationen, och sen så, ja, ska du sköta det där?
Det är en bra fråga. Ja. Det går absolut att säga det med kärlek. Det märker jag ju nu i efterhand. Mm. Under tiden då så är det ju svårt, alltså det beror på hur jag tolkar saker, och alltså, kliar man sig på huden och det inte är någonting där, då går det bra. Men kliar på huden och det är ett sår där, då svider det. Och där hade jag tydligen ett sår då, så att det blev, men det påverkade mig, men senare sen. Ja, men det var tufft, jättetufft att ta sig ur. Så jag säger att det absolut det går att ta och säga det med kärlek, men jag säger ändå att man inte ska säga det. För just av den här anledningen, så när jag har jobbat med spelare, så jag är jätteförsiktig. För försiktig skulle vissa säga med det här, men det är för att jag är ärrad av det.
Ja. Nej, men jag tänker att är man inte ganska medveten om det oftast? Alltså speciellt som elitidrottare, att hur det ligger till. Man känner sin kropp väldigt väl, så den där informationen är egentligen ganska onödig.
Ja, jag menar, exakt så. Jag älskar att du säger det. Precis så är det. Alltså, de är extremt medvetna om saker och ting, så att är det någonting jag tänker att man kan göra, så är det vara nära i många olika kontexter och lyssna på vad de säger, och får du en ingång att ställa en fråga typ, så ställ frågan, och sen kan de komma till den insikten själv i så fall. Och då säger de någonting, och då kan du spinna vidare på det. Okej, jag hör vad du säger. Kan jag hjälpa dig typ? Vad tänker du? Och där är ju jobbet igång, utan tänker jag att det blir kanske ett sår hos dem.
Du har precis lyssnat på ett utdrag ur senaste avsnittet av Hälsa kommer inifrån, en podd från kunskapsföretaget Holistic. Avsnittet i sin helhet hittar du som vanligt där poddar finns. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Ha det nu riktigt bra, sköt om dig och spring snyggt, så hörs vi snart igen.
Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.